Guds mäktiga verk. Vad betyder det? Vad är det som Gud gör? Är allt det han gör mäktigt? Det kan vi fundera över. Jag vill läsa en text som också hör till den här söndagen. Det är Jungfru Maria bebådelsedag idag. Den text som Ulla läste och den som man kanske oftast talar över. Men i Romarbrevet 4 har vi också en väldigt spännande text. Romarbrevet 4, 17 B och fram till vers 22 vill jag läsa för er. Det handlar om Abraham, trons fader. Så lyssna eller var med i din bibel. Han är allas vår far, alltså Abraham då, som det står skrivet. Jag har gjort dig till fader till många folk, och han är det inför den som trodde på Gud, som ger dem döda liv och talar om det som ännu inte finns, som om det redan fanns. Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde, så att han kunde bli far till många folk enligt ordet, så talrik ska din avkomma bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp var utan livskraft. Han var omkring 100 år gammal och att Saras modersköte var dött. Inför Guds löfte tvivlade han inte i otro, utan fick kraft genom tron. Han gav Gud äran och var förvissad om att det Gud har lovat kan han också infria. Därför räknades han som rättfärdig. Amen. Det är Jungfru Maria bebådelsedag, sa jag. Vad betyder bebådelse? Det var knappt jag själv visste, om jag ska riktigt erkänna. Visste att det handlade om att Gud visade sig genom ängeln Gabriel för Maria och gav henne uppdraget. Men bebådelse handlar om att göra någonting klart. Att berätta om någonting klart och tydligt för någon så att den förstår vad uppdraget är. Och vi påminns ju om det i den här texten om Maria, såklart, när ängeln är tydlig med Marias uppdrag och hon får det klart förklarat för sig. Jag tycker också vi påminns om det när det gäller Abraham här. På vilket sätt är Abraham ett exempel i tro? På vilket sätt var han trons fader? På vilket sätt trodde han? Var han bara duktig på att peppa sig under de 25 år som han fick vänta på att löftet skulle uppfyllas? Eller vad är han föredömlig i? Det finns en berättelse om en viss Dr. Judson som satt i fängelse i Burma för kristen mission. Han var kedjad både händer och fötter. Och då är det en medfånge som vänder sig till den här Dr. Judson och säger: hör du, hur går det egentligen med utsikterna om de hedningarnas frälsning och räddning och uppdraget att nå dem? Och då svarar Dr. Judson med väldigt klar och tydlig stämma omgående på frågan och säger: det går väldigt bra med de utsikterna. De ser lika ljusa ut som Guds löften. De ser lika ljusa ut som Guds löften. Jag fastnar för någonting den här veckan och i den här texten som jag hoppas ska bli tydlig ändå i den här predikan. Och det är just att när det gäller våra omständigheter, så egentligen för den som är en kristen så är Guds löften mycket starkare än några som helst andra omständigheter. Det är det som är tydligt hos Abraham. Det är det som gör honom till också trons fader. Så håll kvar detta med löftet, så kommer vi tillbaka till det. Det första jag vill betona, det är det som är också tydligt hos Abraham. Det är att Gud får vara Gud för Abraham. Gud får vara Gud. Paulus har förklarat i Romarbrevet, om man läser hela Romarbrevet 4 till exempel, att Abraham blev inte frälst på grund av gärningar. Han blev inte räddad eller rättfärdiggjord på grund av sina gärningar. Paulus förklarar också vidare att han blev inte rättfärdiggjord på grund av omskärelsens tecken, förbundstecknet som var så viktigt för det judiska folket. Och som Abraham var den första att liksom införa på Guds inrådan. Inte heller omskärelsen gjorde Abraham rättfärdig. Och så går Paulus vidare och säger: inte heller lagen. Inte ens lagen som judarna är så stolt över var det som i början liksom satte riktningen och gjorde Abraham rättfärdig. Lagen fanns ju inte då. Utan Paulus pekar tydligt på det är bara av nåd. Och för att Abraham trodde på Gud som han blev rättfärdiggjord. Sen att han fick förbundstecknet omskärelsen, det var tecken på att han redan var rättfärdig. Att han redan var troende på Gud. Alltså på grund av nåd. Och därför är Abraham, säger Paulus också, trons fader för alla. För både den som är hedning, alltså icke-jude, och som sätter sin tro till Gud. Och den som är jude. Alltså blir Abraham trons fader för allt Guds folk. Han är ett exempel på tro och förtröstan på Gud. Och det här lyfter Paulus fram väldigt tydligt i Romarbrevet. Och i den här första versen som jag läste, som egentligen bara var en halv vers, så stod det väldigt tydligt att Gud är den som kan ge döda liv och som talar om det som inte finns, som om det redan fanns. Hör ni? Jag gillar det verkligen. Det är en sån här paradox liksom. Alltså Gud talar om det som inte finns som om det redan fanns. Och han kan ge döda liv. Och på ett annat ställe vet vi när det gällde Abrahams tro. Så vet vi att Gud sa åt honom, offra din son. Och kristen tro och judisk tro är inte för människooffer. Men det här var ett test för Abraham. Och vad gjorde han? Jo, han var beredd att ge upp löftessonen. Men det var han fick bildligt talat sin son tillbaka från döden, säger Hebreerbrevets författare. Därför att han trodde på Gud. Han behövde aldrig offra Isak. Det var inte det Gud ville ha som offer. Det han ville ha var Abrahams förtröstan och tro på honom som Gud. Så Gud är den som kan väcka liv i det som är dött. Och han är den Gud som kan skapa ur intet. Det är det vi tror på, vänner. Du får tro precis som du vill nästan när det gäller skapelsen. Tro vad du vill. Bara du tror att det finns någon som har satt igång det och att det är Gud. Därför att hur ska livet kunna komma till annars? Och poängen här är ju att Paulus säger Gud är så stor och mäktig. Han kan väcka döda till liv. Han kan skapa liv ur ingenting. Och någonstans så förstod Abraham det och höll fast. Trots att han såg att han själv inte kunde egentligen avla några fler barn. Eller att Sara skulle kunna få barn. Så höll han fast. Därför att Gud fick vara Gud. Det bekymrar mig, vänner. När vi i vårt samhälle idag talar om alla möjliga gudar. Men det är näst intill omöjligt för en kristen att stå upp i media till exempel. Och säga tydligt och klart att vi tror att Gud är den som har skapat livet och världen. Då blir vi nästan nergjorda, förstå mig rätt nu. Såklart kan du argumentera för din tro. Men du måste göra det väldigt väl genomtänkt. Det räcker inte med en liten insändare som det gjorde för 30 år sedan. Utan nu blir man sågad vid fötterna om du uttalar någonting och inte har grund för det. Därför att det inte är en självklarhet att Gud är Gud längre. Det är inte en självklarhet att Gud är den som kommer med liv. Att Gud kan skapa ur intet. Att Gud är den som kan väcka döda till liv. Vem är Gud för dig? Vem är han för mig? Om han var den guden för Abraham, är han det för dig och mig också? Eller gör vi Gud så liten så att möjligen kan han skapa någonting av det vi själva har skapat, men han kan inte skapa ur intet? Eller möjligen kan Gud kanske ge lite liv till det som verkar vara dött, men det finns ju lite liv där egentligen kvar. Eller är Gud den som faktiskt kan väcka det som är helt dött till liv? Kärlek, Kan han komma med frid där det finns total ofrid och inte en gnutta frid? Kan Gud komma med helande där det bara råder sjukdom och där det råder död? Är Gud den guden för oss? Jag vet inte hur Abrahams teologi såg ut egentligen i alla mått. Det kan vi nog kanske inte heller läsa ut egentligen i Bibelns ord. Men det vi förstår någonstans av berättelsen kring Abraham är att han någonstans lärde sig Gud är Gud. Han kan göra det han vill. Om han har sagt att jag ska få en löftesson så blir det nog så. Men jag kanske får vänta. Jag kommer tillbaka till det. Det andra jag vill lyfta fram det är att han höll fast vid hoppet. Vi säger ju det att hoppet är det sista som lämnar människan. Och det säger vi ofta liksom med någon sån där, ja då vet vi precis vad vi menar. Men vad menar vi egentligen när vi säger så? För om det är så att hoppet hänger enbart på mina kunskaper, på den förmåga jag har som människa, på det jag kan uppbåda av kraft och tro och liksom allt det där, ja men då vet jag ju att snart kommer det att sina ut om det bara hänger på mig. Så hoppet är det sista som lämnar människan. Ja, beroende på vilken grund du har för ditt hopp. Eller hur? Vad grundar du din förhoppning på? Och för Abraham var det väldigt, väldigt tydligt att den förhoppning han hade, det var på något sätt på det löfte Gud hade gett honom. Gud hade sagt att du ska bli far till många folk. Okej, har Gud sagt det så är det väl så. Det var inte Abrahams egen idé, utan det var någonting givet av Gud. Ett ovanifrån kommande budskap som landade i hans verklighet och skapade nya möjligheter för honom. Hur kunde han hålla fast vid hoppet när det egentligen såg hopplöst ut? Ja, det enkla svaret är, det var Guds tilltal till honom som gjorde det möjligt. Alltså inte omständigheterna, utan att Gud hade först varit där och talat och sagt och visat vem Gud själv är och att han kan skapa ur intet. Det var först när Abraham egentligen insåg att jag har inget hopp kvar. Det här är hopplöst. Mänskligt vetenskapligt, det går inte att lösa. Jag är 100 år. Jag har inte en levande liten spermie kvar. Förlåt uttrycket. Min fru Sara, hon har inte kunnat föda barn på många, många år. Hur är detta möjligt? Rent mänskligt omöjligt. Och vet du, det är så intressant att se i texten det som står att Abraham faktiskt konstaterade hur det såg ut. Det står, på svenska står det att han tänkte på att han inte kunde bli far och att Saras moderskött var dött. På engelska står det, he faced the facts. Han såg fakta och ändå höll han fast vid hoppet. Ändå höll han fast vid hoppet. Inte för att omständigheterna var rätta, utan för att Gud hade sagt. Och det är två helt olika sätt att leva. Det är två helt olika sätt att tänka om livet helt enkelt. Det var först när Abraham, stor fader, blev Abraham därför att Gud talade till honom som han kunde bli en far till många folk. Hans första bekännelse, det namn alltså han bar från början, var Abraham, stor fader. Fin bekännelse, visst, men ska det bli något av det? Så måste Gud komma in. Är ni med? Jag tänker så många gånger, du och jag har olika bekännelser över våra liv. Så många gånger jag bekänner saker om mig själv som ibland bara är halvsanna och ibland rena lögner. Därför att på något sätt har livet fått mig att tro det. Att det är så. Och så säger vi de här sakerna om oss själva eller om andra. Och det blir negativa bekännelser. Något som inte är sant. Att han eller hon är si eller så, eller jag är si eller så. Jag tror att du och jag behöver fästa ögonen på den Gud som säger de rätta sakerna om oss. Han som bekände över Abraham, du ska inte längre bara säga att du är en stor fader. Du ska bli en far till många folk. Du ska heta Abraham, inte Abram. Gud säger sådana saker till dig idag. Kanske har du trott saker om dig själv som inte är sanna och du vet att de inte är sanna. Men de sitter fast där i dig. Så tydligt. Därför att antingen har någon sagt det, eller du sagt det själv, eller livet har visat sig för dig på det viset så att du tror det idag. Men låt Gud tala över ditt liv om det som är sant utifrån hans perspektiv och som kan övertrumfa alla omständigheter. Är du med mig? Låt Guds bekännelse komma till dig om vem du är. Att han får se dig för den du är. För han ser dig redan som du är. Låt honom också få säga det in i ditt liv. Låt det få effekt på dig. Den bekännelse Gud har över ditt liv. Tro inte på vaga löften i den här världen. Tro på hans löften. Som bär genom allt. Genom allt, min vän. Låt hans löften få tala till dig. Men låt oss komma tillbaka till det här, det jag sa alldeles nyss. Det är nummer tre för mig. Blinda fakta eller att se i tro. Alltså är det så att som kristen, som en bekännande människa, så måste jag blunda för fakta ibland för att jag ska kunna hålla fast vid Gud. Är det som en del påstår att kristna är bara duktiga på att tala om för sig själva att jag klarar mig inte, jag behöver Gud och därför så sträcker jag mig mot honom och jag flyr från verkligheten. Verkligheten är för tuff, den är för hård, jag orkar inte, jag är en svag människa, jag sträcker mig efter Gud. Är det så? Ja, kanske det gäller några av er. Det gäller inte mig. Jag är alltid stark. Nej, det var inte det jag ville säga. Vi är inte alltid starka, självklart är det så. Många gånger är det så och alla människor är där att vi behöver sträcka oss efter hjälp. Men vänner, det är en felaktig bild av den troende människan att vi skulle förneka fakta eller hur verkligheten eller omständigheter är och sträcka oss mot Gud för att vi inte orkar leva i verkligheten. Det är att förlöjliga och kränka en kristen människosyn. Och det är inte det vi lär oss när vi läser om Abraham. För som jag sa alldeles nyss så stod det på engelska: he faced the facts. Han såg fakta, konstaterade tydligt: jag kommer inte mänskligt sett att kunna få barn. Och tänk dig, min vän, det gick 25 år från första gången Gud uppenbarade sig för Abraham. Och då var han 75 första gången. Och Gud säger: jag ska göra dig till ett stort folk. Kan du räkna stjärnorna? Nej, det kan jag inte, Gud. Jag ska göra dig till ett stort folk. Ja, fantastiskt. När ska det ske? Ja, det får du se. Det kan du se i stjärnorna efter. Kul. Kul att leva i 25 år till och gå och vänta och inte föda några barn och försöka göra ett försök ändå. Och så föds Ismael med en slavkvinna som jag har i mitt hem. Men jag får inte se löftesonen. Och varje år som går blir det bara sämre utsikter med det där löftet. Är ni med mig? Och så minskar mänskligt sett alla förutsättningar för att det här ska bli sant. Och så kommer Gud en dag bara. Säger han: du ska inte heta Abraham längre, du ska heta Abraham. Och nu ska det ske. Och inom ett år så kommer jag tillbaka till dig och då ska din fru Sara ha en son. Säger Abraham: trodde du det? Och så ler han. Och Sara ler. Och så säger Herren: ja, men nu log Sara. Och jag sa: nej, jag log inte, sa hon. Nej då. Men hon log. Hon log därför att hon hade svårt att tro det. Därför hon hade svårt att inse att det skulle kunna ske det som Gud hade sagt. Men någonstans räckte den förtröstan de hade på Gud. Och Gud kom Och Sara födde en son och den sonen fick namnet Isak som betyder han skrattar. Gud skrattade dem rakt i ansiktet och sa, titta, vad sa ni nu då? Det är häftigt. När Gud gör det han ska göra. När Gud får vara Gud. Och när vi låter honom vara Gud. Och jag tror verkligen, vänner, att vi ska våga möta vår verklighet. Där du lever just nu, där är det verkligt för dig, det som du möter, eller hur? Där jag står just nu, där är det det mest verkliga jag möter just nu. Det är ju så det är. Men Gud är större än våra verkligheter. Hans bekännelser är alltid mer sanna. Han kan tala om det som vi än inte ser som om det fanns. Och så håller vi fast vid det. Inte för att vi har kommit på det utan för att han har sagt det. Och när vi håller fast vid det kommer vi att få se vad han kan göra i den tid när han tycker att det är rätt tid. Och det är inte att förneka omständigheter. Det är att inse att det finns en Gud som är större än mina omständigheter. Som kan förändra livet. Tänk att, jag menar, det var ju dubbel död. Abraham kan inte bli pappa, Sara kan inte bli mamma. Och ändå skapar Gud ur intet. De fick ju se det med egna ögon. Isak blev till. Isak blev löftessonen som sen blev ett helt folk. Jag skulle vilja säga att tron blundar inte för fakta, men har öppna ögon för Guds möjligheter. Det är vad tron gör. Tron blundar inte alls för fakta, men den har öppna ögon för Guds möjligheter. Och se det. Att tro, vänner, det är att se med hjärtat. Att tro, det är att våga se det som ingen kan se. Vi får se någonting av det som kommer att ske. Därför att Gud är Gud. Paulus säger att vi lever i tro nu utan att se. Och det är ju sant. Vi tror på Gud fast vi inte ser honom. Men vi ser också mer i tron än vad vi någonsin kommer att se med våra ögon. Eller hur? Jag är lite filosofisk nu, men det här är viktigt. Alltså, vi ser mer än vi tror. Tror jag. Därför att Gud ger oss ögon med våra hjärtan. Vi ser med hans ögon. Och det är därför det är så intressant att när vi ber med en människa till exempel. När någon kommer till mig och säger, eller till dig och säger, be för mig, jag är sjuk. Eller be för mig, det håller inte längre, min relation håller på att gå i krasch. Eller be för mig, min chef är en idiot. Jag skulle vilja att Gud plockar bort honom. Vad gör du och jag då? Jo, vi sätter oss bredvid. Och vi sitter bredvid en annan medmänniska. Vi lyssnar, vi tar in, vi ber Gud om medlidande och medkänsla. Vi ber Gud om att få känna någonting av det som den här människan känner. Vi lägger händerna på och vi ber. Och just när vi gör det, vänner, så sitter vi inte längre bara bredvid utan lyfts upp och ser med Guds ögon ovanifrån. Och vi ser med trons ögon. Vi ser det som ännu inte finns som om det fanns, därför att Gud är Gud. Därför att Gud kan skapa ur intet. Därför att Gud kan väcka till liv det som är dött. Därför att Gud kan starta på nytt en död relation. Därför att Gud på nytt kan komma med liv in i en kropp som är på väg att gå mot död. Därför att Gud är Gud. Det är det som är att vara ett Guds barn. Vi har fler ögon än de här två. Vi har ögon här också. Och vi ser med Guds ögon på varandra och på andra. Och vänner, är det något vi behöver be Gud om? Är det något vi behöver träna på, vänner? Så är det, Gud, hjälp mig att se det du ser. Hjälp mig att fatta det som du vill visa för mig. Så att jag kan sitta bredvid och be med dina ögon över den här situationen. Därför att det är också så som tron connectar till det Gud vill göra. Och när Gud gör, då kan vi bara se på. Därför att han är så fantastisk. Men han vill gå genom oss. Han vill att vi ska se det han ser, så att vi får märka vem som har makten att både skapa ur intet och att väcka död till liv. Halleluja, sa du. Mm. Det är den guden vi tror på, vänner. Det är ingen maktlös tro som förnekar hur verkligheten ser ut och som ibland sträcker sig i bästa fall i någon förhoppning om att kanske eventuellt någon gång vi får se något mera. Det är inte så det är. Och låt oss avsluta. Löftet håller. Vad stod det till sist här? Jo, det stod: inför Guds löfte tvivlade han inte i otro, utan fick kraft genom tron. Han gav Gud äran och var förvissad om att det Gud har lovat kan han också infria. Därför räknades han som rättfärdig. Eller som folkbibeln säger det: han tvivlade inte i otro på Guds löfte. Hör ni? Utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran, fullt övertygad om att vad Gud har lovat är han också mäktig att hålla. Alltså, det är ju två saker som är tydligt här med Abraham. Det är att han ser och förstår att Gud är mäktig att göra det han säger. Är ni med mig nu? Han är mäktig att göra. Gud är så mäktig så han kan göra det han säger. Det är det ena som Abraham trodde och litade fullt och fast på. Det andra är ju att han visste och lärde sig att Gud är trofast. Vad är det? Jo, han gör också, kommer att göra det han har sagt att han ska göra och att han kan göra. Är ni med? Två skilda saker alltså. Men det hör med, har med varandra att göra. Gud har makten att göra det, och för det andra, han är trofast. Han kommer att göra det i sin tid. Och det här är någonting som vi lär oss också av Abraham. Att Gud är så mäktig så han kan och han vill. Och han är trofast. Han kommer att göra det en dag. Och han gör det när tiden är inne, när det är dags att vi ska få se löftet fullbordat. Alltså, Abraham höll fast. Han tvivlade inte med otro. Jag tänker så här: tvivel är en del av tron. Men ibland har det gått lite långt i vårt land. Idag är det fint och bra att predika om tvivel och tala om tvivel i alla sammanhang. Vi skulle kunna starta församlingar som heter Tvivelsförsamlingen och så vidare. Det skulle inte vara något svårt i Sverige idag. Många skulle haka på. Jag håller med om att tvivel ibland är en del av vad det är att tro. Därför att vi har våra frågor och funderingar. Abraham hade det. Hur många gånger under 25 år ställde han sig frågan: Gud, kommer det här verkligen att gå? Hur många gånger han gick ut på natten och tittade på stjärnhimlen tänkte han: men Gud, vad menar du egentligen? Det är tvivel, är ni med? Men otro, vänner, det är när man ställer sig på andra sidan och säger: Gud, jag vill inte ha med dig att göra. Gud, jag tror inte att du bryr dig. Jag tror inte att du vill ha med mitt liv att göra. Eller förresten, Gud, jag tror inte ens att du finns. Och så slutar man prata med Gud. Det är otro. Men att vi har frågor, vänner. Att vi funderar ibland på Guds löften och vad han egentligen har sagt i sitt ord. Och att vi ställer massor med frågor till det. Amen, det får vi göra så mycket vi bara vill. Och hjälpa varandra att förstå det. Hur ska vi förstå de här löftena? Så låt oss face the facts. Låt oss se det som det verkligen är, vänner. Så när vi står där mitt i livet och frågorna kommer och vi har inga svar, ja, men då är det så. Men låt oss alltid hålla fast vid att Gud står vid sina löften. Att Gud är starkare än alla mina omständigheter. Att han är större än allt jag möter. Och att hålla fast vid det, det är också att stå fast vid hans löften. Att stå i tro där. Inte för att jag inte har frågor, utan för att Gud är Gud. Okej? Okay? Så vi behöver, känner jag själv många gånger, kalibrera min bild av Gud. Jag måste jämföra med den bild jag skapar av Gud i mitt inre. Den bild jag har av Gud när jag kommer till honom i bön, den måste hela tiden kalibreras mot den sanna bilden av vem Gud är. Hur gör man det? Jo, man gör det genom Bibelns ord och i den kristna gemenskapen tillsammans med syskon. Och man gör det genom att be: helige ande, visa mig vem du är, Gud. Så du och jag, vi skapar oss bilder av vem Gud är utifrån våra erfarenheter. Så funkar det. Din bild av den du älskar, den bilden har du fått på något sätt. Den behöver inte alltid vara sann, tyvärr. Men du har skaffat dig den bilden. Därför att du har interagerat med den du älskar. Den du lever med. Eller den du har levt med. Den bilden, den är din bild. Och den är på det viset sann. Men det är inte säkert att den är hela sanningen om den du älskar. Eller hur? Så är det med din och min bild av Gud också. Jag har lärt mig vissa saker. Jag predikar på ett visst sätt och talar om Gud och jag försöker bearbeta min bild. Men min bild av Gud är ju min bild. Och den behöver ständigt tillbaka till ursprunget. Ständigt tillbaka till Bibelns ord. Vad är det Bibeln säger om Gud? Vem är han? Vad lär jag mig av Abraham idag? Jag lär mig att Gud är mäktig. Större än mina omständigheter. Ja, men det säger inte mina erfarenheter. Att, nej, det är en sak. Jag ser dem. Men Gud är större. Gud är mäktigare. Så låt oss, vänner, be Gud om att vår bild av honom får bli större. Vidare. Mera fylld av kärlek. Mera fylld av kraft. Så att vi ser vem han är. Så att du och jag kan möta behoven i våra egna liv och i andras liv utifrån den Gud är. Inte bara utifrån vilka erfarenheter vi har från vårt eget liv. Utan utifrån vem är Gud? Vad tror vi om honom? Vad bekänner vi om honom? Amen, säger vi där, va? Jesus, tack för att du är så nära oss. Hjälp oss, Herre, att förstå mer om vem du är. Så att vi kan följa i Abrahams fotspår. Hjälp oss att inte vara rädda för tvivlet när det kommer eller när vi funderar över frågor som har med vår tro att göra och när vi tycker att oj, får man ens tänka så här? Är det hjälp oss då att vara ärlig, sanna med det vi har i vårt eget liv just där och då? Men hjälp oss också att vara sanna mot det som du har sagt och det du säger. Mot den du är, Gud. Så att vi inte förlorar oss i frågetecknen utan också finner svaret hos dig, Herre. Att vi vågar säga, du Gud, du ser mer än vad jag ser. Du ser mer än vad jag förstår. Du vet mer än vad jag vet. Så Herre, kom. Kom över oss den här stunden. Kom i förbönerna och i lovsången. Låt oss söka oss nära ditt hjärta. Håll oss nära dig, Herre. Så att vi kalibreras. Så att vår bild av dig förvandlas och förändras. Mer mot originalet. Mer mot originalet. Jesus, kom. Berör oss. Förvandla oss, Herre. Kom i din ande. Tala frihet till oss, Herre. Tala in i våra liv. Och sätt oss fria att följa dig. Jag ber i Jesu namn. Amen.